Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis på plattformen Podplay. Skott ekade över ett stilla bostadsområde i Florida. Och i den tysta kvällen bröts lugnet av ljudet. Fotsteg som hastigt rörde sig över gatorna. En granne öppnade sin dörr och möttes av en chockerande syn. En person, uppjagad och med ett vapen i handen, stod på tröskeln. Personen hävdade anfått att det var ett självförsvar. Det som började med en stormig romans mellan Ashley och Douglas Benefield slutade i en tragedi som nu är känt som The Black Swan Case. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Året är 2020. Ashley Benefield, 33 år gammal, och hennes man, 58-åriga Douglas Benefield, har länge kämpat med en stormig relation. Ashley hade under en tid bott i Florida med sin mamma. Men efter år av konflikter och oenigheter var beslutet klart. Ashley och Douglas skulle flytta till Maryland för en sista chans att börja om på en ny kula. De hade tillsammans en 3-årig dotter och båda föräldrarna var nu fast beslutna om att ge henne en bra uppväxt. Det var nu eller aldrig. Och de hoppades att den nya miljön skulle hjälpa dem att återfinna kärleken och stabiliteten i sin familj. Ashleys mamma, Alicia, hade kommit för att hjälpa till under flytten. Medan paret kämpade med att packa ner livets nödvändigheter i flyttlådor bestämde hon sig för att ta en promenad med sitt barnbarn. Hon tog vagnen, satte ner en lilla och lämnade paret att fortsätta med flyttbestyren. När kvällen började falla och mörkret svepte över Florida var Ashley och Douglas i full gång med att bära in flyttlådor i lastbilen som stod parkerad utanför bostaden. Men plötsligt, mitt i flyttstöket, började paret bråka. Och en stund senare bröts den tysta kvällen av två skott som ekade genom luften. Inom några sekunder kunde man se Ashley springa ner för gatan i en desperat jakt på hjälp. Hennes ansikte var blekt och skräcken var uppenbar. Hon knackade på grannen John Sands dörr och när han öppnade stod hon där med en pistol i handen. John stod chockad och förstod snabbt att något fruktansvärt hade inträffat. Ashley berättade att hon var tvungen att skjuta sin man. Han hade attackerat henne. I en hastig rörelse knäppte John in numret 911. När en person på andra sidan luren svarade förmedlade han snabbt informationen om situationen.
Min granne Ashley har kommit över och sagt att hon har skjutit sin man. Hon säger att hon blivit attackerad och skjutit i självförsvar.
De kommande timmarna och dagarna skulle avslöja mer om vad som egentligen hände den kvällen. För att förstå den här historien måste vi backa bandet flera år. Douglas Benefield var en mycket omtyckt man. Han levde ett mångfacetterat liv och var känd som en pålitlig vän och en omtänksam familjefar. I gymnasiet hade han varit en framgångsrik brottare, men nu lämnat den karriären bakom sig. Som entreprenör engagerade han sig i en rad olika branscher, allt från teknik och innovation till fastigheter och restaurang. Douglas hade en nyfikenhet som gjorde att han alltid ville lära sig något nytt. Han var inte rädd för att hoppa från ett projekt till ett annat. I början av 2000-talet träffade Douglas sin livsstora kärlek, Renee. Deras relation blossade upp i en storm av känslor, där delad tro på kristendomen blev en grundpelare i deras liv tillsammans. Efter en romantisk förlovning gifte de sig, och år 2001 föddes deras älskade dotter, Eva. Den lilla familjen verkade ha allt, kärlek, tro och en trygg hemvist. Livet rullade på för Douglas, Renee och deras dotter. Men allt förändrades dramatiskt år 2016. En dag när Eva kom hem efter skolan såg hon fram emot en mysig middag med sin mamma. Douglas var borta på en jobbresa och det skulle bara bli en lugn kväll för mor och dotter. När Eva öppnade dörren till sin bostad möttes hon av en oväntad tystnad. Det var inte som vanligt, och en gnagande oro började sprida sig i hennes bröst. Hela hemmet verkade stilla. När hon gick in i vardagsrummet fick hon se något som skulle förfölja henne resten av livet. Hennes mamma låg stilla på golvet, helt orörlig. Eva rusade fram och knäböjde bredvid Renee. Hon försökte få liv i sin mamma. Renee var kall, och det var uppenbart att hon inte längre levde. Räddningstjänsten kom snabbt till platsen, men deras bedömning var tydlig. Renee var död. En underliggande hjärtsjukdom som ingen hade varit medveten om hade brutit ut och avslutat hennes liv i förtid. Douglas, som befann sig långt bort på arbetsresa, fick det fruktansvärda beskedet om sin frus död. Han skyndade hem. Sörjandet blev en gemensam process. Douglas var fast besluten att vara en god far för sin dotter, och han talade med Eva om det svåra som hade hänt. Han lovade att axla ansvaret som både mamma och pappa. De skulle klara av det här tillsammans, som en familj, och hon skulle alltid kunna dela sina känslor och tankar med honom. Douglas lovade att finnas där för sin dotter. Men saker blev inte riktigt som Eva hade tänkt sig. För helvetet hade bara börjat. Augusti 2016. Douglas var nu 54 år gammal och Eva fortfarande 15. Det har gått några månader sedan Renee avlidit. I augusti deltog Douglas i en politisk sammankomst där han stötte på 24-åriga Ashley. Som ung hade Ashley drömt om att bli professionell ballerina, och hennes passion för dans fick henne att ständigt sträva efter perfektion och att nå toppen. I vuxen ålder hade hon arbetat som ballerina, men nu mötte Douglas henne i en ny roll, som en kampanjledare för Donald Trump. Deras gemensamma intresse för politiken och kristendomen skapade en snabb och intensiv förbindelse. 2 veckor senare gifte de sig, trots att deras tid tillsammans i verkligheten hade varit knapp. Douglas hade befunnit sig i Israel för arbete under den främsta delen av de 2 veckorna som Ashley och han känt varandra. Deras kontakt bestod mest av sms, där de skickade kärleksfulla meddelanden till varandra. Det var en förälskelse som sprakade av intensitet, men den korta tidsperioden och avståndet fick många att ställa frågor. Var det här verkligen äkta? Eller var det bara en impulsiv handling? Douglas och Ashley gifte sig, och Eva fick veta det först efteråt. Beskedet kom som en chock för den unga tonåringen, som fortfarande kämpade med sorgen efter sin mors död. Pappa Douglas sa att Ashley skulle kunna bli som en andra mamma för henne. Men Eva kunde knappt förstå hur allt hade gått så snabbt. Inombord kände sig Eva förvirrad och osäker. Hon ville att hennes pappa skulle må bra och vara lycklig. Så hon försökte ändå lägga på en positiv attityd. Men det var svårt. Den nya verkligheten kändes som en overklig dröm. Ashley flyttade snart in hos Douglas och Eva i South Carolina. Och i början verkade allt lovande. Men när veckor passerat började snart saker och ting snabbt spåra ur. Douglas och Ashley, som i början verkade vara ett perfekt par, började bråka allt oftare. Veckor blev månader, och trots att konflikterna ständigt blossade upp höll paret ihop. En av de mest kritiska händelserna inträffade när Ashley av en slump hittade Evas dagbok. Nyfikenheten fick henne att läsa de intima skrivningarna, där Eva öppet uttryckte sina känslor om Ashley och hur hon verkligen kände. I sina anteckningar hade Eva skrivit att hon inte gillade Ashley. När Ashley konfronterade Douglas med det Eva skrivit var det som att en bomb briserade. Douglas blev rasande över Ashley för att hon hade gått över gränsen genom att läsa Evas privata tankar. Han försökte förklara för Ashley att Eva var en tonåring som fortfarande bearbetade sin mors död och att hon behövde tid att vänja sig vid den nya situationen. Men Ashley ville inte lyssna. Bråket mellan dem blev snabbt intensivt och anklagelserna flög fram och tillbaka. I ett försök att få tyst på konflikten tog Douglas fram sitt vapen. Han riktade vapnet upp mot taket och avlossade ett skott. Trots det här tumulta bråket lyckades paret hålla samman. Och bara 2 dagar senare genomförde de en officiell bröllopsceremoni för vänner och familj. Mitt i all turbulens fick Eva oväntat ett ljus i mörkret. Hennes vän Sydney behövde en plats att bo på. Och när hon föreslog att hon kunde flytta in hos dem blev Eva överlycklig. Sydney hade alltid varit ett stöd för henne. Och att ha sin bästa vän i huset kändes som en räddning. Douglas och Ashley godkände Sydney som inneboende. Den extra närvaron i hemmet skapade en känsla av normalitet för Eva och hon kände sig nu mindre ensam. Sydney bidrog med glädje och skratt i hemmet och för en stund verkade livet enklare. Ja, och där stannar vi upp lite. När Douglas och Ashley har varit gifta ett tag så börjar de känna att de vill skapa något tillsammans. De vill inte bara vara ett par utan också bygga en framtid på gemensamma intressen och visioner. Så här bestämmer de sig för att slå samman sina förmågor och erfarenheter för att skapa något unikt och inspirerande. Ashley som hade en bakgrund inom ballett bar på en passion för dans och längtan att förändra den ibland utestängande ballettvärlden. Redan som ung hade hon själv varit en ballettdansös och upplevt branschens hårda krav på kropp och utseende. Hon hade sett hur många väldigt duktiga dansare blivit nekade möjligheter för att de ansågs vara för tjocka, för långa eller för att deras fysiska attribut inte passade den traditionella bilden av en ballerina. Så det här var något som Ashley verkligen brann för att förändra. Hon ville se en mer inkluderande ballettvärld där dansare välkomnades och fick chansen att uttrycka sig oberoende av sitt utseende eller sin bakgrund. Och det var här idén om ett inkluderande ballettkompani föddes. Hon ville starta ett företag som skulle bryta mot ballettens traditionella normer och ge nya möjligheter för talanger världen över. Och som ni vet så var Douglas en erfaren entreprenör med en fallenhet för att satsa på nya idéer. Och han älskar Ashleys vision. Han tycker att den är superbra och vill absolut starta ett bolag tillsammans med henne. Så även om Douglas inte hade någon erfarenhet inom ballettvärlden så hade han den delen som Ashley inte hade och tänkte att tillsammans kunde det här bli riktigt, riktigt stort. Tillsammans började de lägga grunden för sitt företag. Douglas tog hand om affärsdelen och strukturen, medan Ashley fokuserade på den konstnärliga visionen och rekryteringen av dansare. De började annonsera världen över för att hitta talanger. Från New York till London, från Tokyo till Sydney, i hopp om att attrahera dansare som hade både färdigheter och passion. Ashley och Douglas lovade konkurrenskraftiga löner och förmåner till de dansarna som skulle ansluta sig till företaget. Tanken var att skapa en kärngrupp av dansare som inte bara skulle vara en del av företagets verksamhet utan även skulle sätta upp föreställningar och turnéer världen över. Ambitionen var hög och potentialen fanns där. Men mitt i all entusiasm och planering kom ett besked som förändrade allt. Ashley var gravid. Under graviditeten började hon må sämre och sämre. Till slut blev hon sängliggande och Douglas fick ta över allt ansvar. Men utan någon erfarenhet inom ballettvärlden blev det en svår uppgift. Sommaren 2017 hade lovat storhet för ballerinaföretaget. Men verkligheten visades vara mycket mer komplicerad. Dansarna som skulle samlas vid anläggningen upptäckte snart att det saknades en studio. Och ännu värre, Ashley, som skulle ha varit företagets ansikte utåt, kunde inte delta. Allt detta ledde till frustration och stress. Dansarna, som hade förväntat sig att få betalt för sina insatser, fick nu stå ut med att lönerna uteblev. Stämningen var tryckt och Douglas kämpade med att hålla företaget vid liv, medan han försökte övertyga både sig själv och dansarna om att allt skulle ordna sig. Men när hösten kom och konflikterna mellan Douglas och Ashley nådde nya höjder, blev det allt svårare att hålla ihop det som en gång verkade lovande. Efter månader av ett tumult äktenskap med ständiga bråk och konflikter tog relationen mellan Douglas och Ashley en mörkare vändning. Ashley började anklaga Douglas för något ofattbart. Hon påstod att han hade mördat sin tidigare fru, Renee. Enligt Ashley hade Douglas förgiftat Renee och det var därför hon dog så plötsligt den där dagen 2016. För Douglas var det här ett förödande slag. Han hade älskat Renee och sörjt hennes plötsliga död. Och att bli anklagad för att ha orsakat hennes bortgång var outhärdligt. Anklagelserna slog hårt mot honom. Han var nu inte bara en man som kämpade med ett ansträngt förhållande och ett företag som höll på att kollapsa. Han var också en man som var tvungen att försvara sig mot allvarliga och grundlösa anklagelser. Renées kropp hade efter dödens inträffande genomgått en rättsmedicinsk prövning och det hade konstaterats att hon avlidit på grund av ett underliggande hjärtfel. Inget annat hade framkommit. Den 17 september år 2017, efter en lång dag av arbete, kom Douglas hem och möttes av en tom bostad. På köksbordet låg en lapp som skulle förändra allt. Ashley hade packat sina saker och lämnat honom. På lappen förklarade Ashley varför hon valt att lämna. Hon skrev att hon inte längre kände sig trygg med Douglas, att hon var rädd för sin säkerhet och sitt liv och att hon behövde skydda sig själv och deras kommande barn. Hon antydde att Douglas var farlig och att hon inte längre kunde stanna kvar i deras äktenskap. Douglas satte sig i den tomma bostaden och försökte smälta allt. Han kunde inte förstå hur allt hade gått så fel. Den kvinna han älskat och delat sitt liv med hade nu vänt honom ryggen och hon tog deras barn ifrån honom. Douglas insåg snabbt att situationen var mycket allvarligare än vad han tidigare hade trott. Han hade tidigare försökt se förbi bråken och de falska anklagelserna. Men nu stod det klart att hans äktenskap med Ashley var på väg att ta slut. Douglas ville egentligen inte ge upp äktenskapet. Men nu verkade det som att han inte hade något val. Efter att Ashley lämnat Douglas bosatte hon sig med sin mamma i Florida. Men Ashley var inte färdig med att dra in honom i ännu fler problem. Hon kontaktade socialtjänsten och påstod att Douglas var en olämplig far. Enligt Ashley var han ofta frånvarande på grund av sitt arbete, vilket ledde till att Eva, hans dotter från hans första äktenskap, ofta var ensam och försummad. Socialtjänsten inledde en utredning för att undersöka Ashleys påståenden. Men efter att ha granskat situationen fanns det inga bevis som tydde på att Douglas var en dålig far. I samband med allt kaos gick ballettföretaget helt i kras. Dansarna som trott på stordåd avskedades. Situationen trappades upp ytterligare. Ashley började nu rikta ännu mer allvarliga anklagelser mot Douglas. Hon hävdade att han hade förgiftat henne. Ashley gick så långt som att be polisen undersöka hennes hår och ett par tepåsar som hon påstod att Douglas hade gett henne. Trots att myndigheterna genomförde tester hittades inga bevis för att hon hade blivit förgiftad. Ändå fortsatte Ashley att stå fast vid sin berättelse och hävdade att Douglas försökte skada henne. Ashley tog sina anklagelser ett steg längre när hon sökte vård på ett sjukhus och påstod att hennes hälsotillstånd försämrats på grund av förgiftning. Situationen eskalerade till den grad att läkarna utförde ett akut snitt för att förlösa hennes barn, trots att hon inte var fullt gången. Ashley informerade inte sjukhuset om vem pappan till barnet var. Och långt senare fick Douglas reda på att han och Ashleys dotter hade fötts. Men Ashley ville inte låta Douglas vara en del av sin dotters liv. År 2018 bestämmer sig Douglas för att ta till juridiska åtgärder och ansöka om vårdnad. Ashley försökte förhindra detta och motsatte sig Douglas ansökan. Hon presenterade samma anklagelser som hon tidigare gjort och påstod att Douglas var farlig och olämplig som vårdnadshavare. Men trots hennes försök att skada hans trovärdighet såg juryn inga bevis som stödde hennes påståenden. Domstolen tog beslutet att tilldöma Douglas delad vårdnad om deras gemensamma dotter. Trots de många konfrontationerna och den juridiska striden började Douglas och Ashley långsamt återuppta kontakten. Det verkade som om de försökte hitta en väg tillbaka till varandra. Kanske för barnets skull. Eller för att de fortfarande hade kvar något av den kärlek som de en gång delat. Douglas beslutade sig för att göra en förändring och flyttade närmare Ashley och deras dotter för att kunna vara mer involverad och tillgänglig. Han ville visa att han var beredd att göra vad som krävdes för att deras relation skulle fungera. Men denna glimt av hopp släckte snabbt när Douglas gjorde en oväntad upptäckt. En dag, när han träffade Ashley, märkte han att hon bar en förlovningsring. Inte den ringen som hon fått av Douglas. Med tiden kom sanningen fram. Ashley hade en annan man i sitt liv. Och nu stod det klart för Douglas att det var dags att begära skilsmässa. Ja, och här tänker ju vänner, familj och kanske också ni som lyssnar att ja, det är verkligen dags för en separation. Men så blir det faktiskt inte. Douglas och Ashley tänker att de ska försöka ytterligare en gång. Men den här gången ska de flytta tillsammans till Maryland. Verkligen få en ny start på en ny plats i en ny bostad. Under den här tiden så har Douglas dotter Eva fyllt 18 år och flyttat in i sin egen bostad. Så hon behöver inte följa med på deras ny start i Maryland. Vi går vidare. Den 26 september 2020. Det var kvällen innan Douglas och Ashley planerat att flytta till Maryland för att börja om på nytt. De var hemma i Florida, i Ashleys mammas bostad, och höll på att packa ihop de sista sakerna för att lägga in dem i lastbilen som skulle transportera deras ägodelar. Klockan var omkring 19.00 när ett bråk bröt ut mellan Douglas och Ashley. Det var inte ovanligt att de hamnade i heta diskussioner, men den här gången eskalerade det snabbare än tidigare. Ashley har senare i förhör berättat att Douglas hade blivit aggressiv och slagit henne när hon försökte gå iväg. Hon hävdade att hon aldrig tidigare blivit slagen av Douglas, och det här gjorde henne väldigt rädd. Han ska sedan ha hindrat henne från att lämna hemmet, och hon kände sig pressad och fruktade för sitt liv. Ashley tog fram ett gevär i vad hon påstår var ett desperat försök att skydda sig själv. Hon avlossar två skott. Skotten träffar Douglas som faller ihop på golvet. Blod sipprar ut från hans sår och sprider sig. Medan Douglas låg på golvet sprang Ashley ut ur huset. Hon rusade till en grannes hus och knackade på dörren. Grannen öppnade och Ashley förklarade snabbt vad som hade hänt. Att hon hade skjutit Douglas i självförsvar. Grannen ringde omedelbart 911 och berättade att Ashley påstod sig ha agerat i självförsvar efter att ha blivit attackerad. Räddningstjänsten anlände snabbt till platsen efter larmet. När de kom fram fann de Douglas liggande på golvet, fortfarande vid liv, men i kritiskt tillstånd. Han var medvetslös och skadorna var allvarliga. De arbetade snabbt med att försöka stabilisera honom och transporterade honom till sjukhuset. Men skadorna var för omfattande. Douglas avled kort därefter. Efter händelsen togs Ashley in för förhör. Hon hävdade att hon hade agerat i självförsvar och att Douglas hade hotat henne, slagit henne och hindrat henne från att lämna platsen. Hon påstod att hon fruktade för sitt liv och såg ingen annan utväg än att ta fram vapnet. Både Ashley och hennes mamma berättade för polisen att Douglas hade varit aggressiv och hotfull under hela relationen. Men när polisen påbörjade sin utredning vid brottsplatsen började en annan verklighet sakta att träda fram. En som inte stämde överens med Ashleys version av händelserna. Polisen undersökte noggrant bevisen från platsen där Douglas hade blivit skjuten. Det fanns inga spår av strid eller tecken på att en fysisk konfrontation ägt rum. Douglas som låg skjuten på golvet hade inga vapen på sig. Det fanns inget som indikerade att han hade försökt attackera Ashley den kvällen. Dessutom saknade Ashley synliga skador som skulle kunna styrka hennes påstående om att hon blivit attackerad. Inga blåmärken, rivsår eller andra skador som kunde tyda på att hon hade varit i fara. Vidare undersökte polisen Ashleys tidigare anklagelser mot Douglas, inklusive påståendena om förgiftning och mord på hans tidigare fru Renee. De tidigare undersökningarna hade visat att det inte fanns några bevis för att stödja Ashleys påståenden, och dessa anklagelser började nu ses som ett mönster av försök att misskreditera Douglas. Många som kände honom beskrev honom som en omtänksam och kärleksfull far, inte någon som visade aggression eller våldsamhet. I november 2020, efter att ha sammanställt de bevis som polisen samlat in, åtalades Ashley för mordet på Douglas. Åklagarna hävdade att hon medvetet och avsiktligt skjutit Douglas och att hennes berättelse om självförsvar var en efterhandskonstruktion. I december 2024 dömdes Ashley till 20 års fängelse för dråp, följt av 10 års skyddstillsyn. Och det var allt för dagens avsnitt. Klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.